Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i trädgårdstäppan för sista gången på denna sida nyår. Annika Schelin, hur har trädgårdsveckan varit?
Alltså, ganska sval kan jag säga, men det har blivit en del flyttat och fixat och donat, så att den har varit som den brukar. Ja, okay. Lite jobb ute, men alltså, det blir mörkt tidigt.
Det dyker ju upp massor med spännande människor i den här podden.
Ja.
Och så vi har haft Magnolia Magnus har dykt upp ett par gånger.
Ja.
Emma Berg var här sist och julpysslade. Och alltså, nu slutar vi inte planteringssäsongen, så du tog med dig någon som ser till att vi kan plantera året om.
Mm. Ja, vi har långväga gäster.
Från Tingsryd, Ulf Fransson, Nelson Garden. Välkommen.
Tack så hjärtligt.
Ja, alltså, Nelson Garden tänker man, alltså, jag tänker trädgårdshandskar, jag tänker trädgårdsprylar. Men det gör så mycket mer.
Ja då. Och fröpåsar tänker du väl också, va?
Fröpåsar, ja, absolut.
Det är ju trots allt det som är huvudsysselsättningen.
Är det det som är embryot liksom till Nelson från allra första början?
Jajamensan, det började med det 1933.
Så den lilla frökatalogen som man satt där på höstkanten?
Ja, de var faktiskt inte så små, de där frökatalogerna för...
En bibel?
Det fanns väldigt mycket sorter för. Faktiskt mer sorter förr som var lite mer specialanpassade än vad vi har i dagens frökataloger. Men vi ser ju lite förändringar i det här att man har börjat odla lite frö i Sverige. Och faktiskt i år så släpper stora Nelson Garden då 6 stycken svenskodlade frösorter.
Okej. Okay. Alltså, kan du, är det någon som vågar avslöja här och nu?
Ja, då, det är linser, grönlinser, det är timjan. Det är en, det är dill som odlar i Sverige och ja, 2 till som jag inte kommer ihåg just nu.
Men nu ska vi ska inte köra så mycket frö just nu. Det kanske kan börja som ett litet frö, Annika.
Allting börjar som ett litet frö, det
ja,
vet
det gör
du väl.
Ja,
du känner
det.
Till det där med blommor och bin och människor och så. Och så att någonting litet är där från början innan man blir stor.
Farbror kan lite.
Ja, vad bra.
Ja, vad härligt. jag tänker så här. Den här tiden vi kliver in i nu brukar inte vara den första man tänker på att nu ska jag börja plantera, utan nu preppar vi och förbereder för det som komma skall fram till våren, fram till sommaren. Men man kan ändå hålla på.
Mm, det är därför Ulf är här. Mm. Alltså, Ulf var hos oss och hälsade på i våras och pratade om den här harvy. Och det tyckte jag var väldigt intressant.
Vad
så
sa
nu
du?
Kan
sa
vi,
du?
Harvy. Så okay. Nu kan vi börja odla nu om vi vill. Och det är därför Ulf är här, så han ska få berätta så mycket han bara vill.
Men förklara för mig då som inte har sett harvy.
Ja, det är någonting som då kallas hydroponisk odling.
Hydroponisk odling, alltså hydrovatten.
Jajamensan, och ponisk betyder arbete.
Okej. Okay.
Mm. Och så där lever ju alltså rötterna, lever i vatten och inte i jord. Så där hänger rötterna ner och har då obegränsad tillgång till både vatten och näring. Och sen så får man, några av rötterna tycker ju inte om vatten och näring, utan de tycker om luft istället. De är ute efter syret.
Okay.
Så att genom att ha en liten box då där det hänger ner små pluggar, då underdelen på pluggen står i vatten, där hänger rötterna ner. Och så är det andra rötter runt omkring som suger upp syre från luften. Så får man en alldeles fantastisk tillväxt. Så det växer alltså snabbare och det växer sig större.
Du har ju med det här en liten lodda med de här små pluggarna och vatten inuti. Alltså, är det komplicerat? Är det svårt? Kan man odla vad som helst i de här små lådorna, Ulf?
Ja, nästan vad som helst kan man odla. Det vi tycker dock att man ska odla här, i den här som jag har här, så har jag 2 olika sorters sallad. En Lollorossa och en Serbietta. Och sen har jag en pak choi-variant som heter Komatsuna.
Som trivs mest med annars i så här Sydostasien annars och
ja, jo, det är en asiatisk kolsort. Den, man kan säga, den trivs inte under den svenska sommaren så mycket. Den trivs väldigt bra däremot på våren och på hösten och inomhus. Mm. Ja. Och tittar vi på de här som, ja, du ser ju de här. Mm. De här är alltså 3,5-4 veckor.
Du skojar.
Det är så snabbt det går.
Jäklar. Men alltså, det känns som en liten, alltså vi ska beskriva, vi kommer lägga ut lite bilder också på vår Facebook och Instagram, men Det är en låda med lite vatten och så planterar man i de här små hålen, pluggarna som du har. Men är det allt som krävs alltså hemma, så är detta, du tar hem din lilla låda och odlar på bara, eller?
Ja då, vi säljer ju då alltså, när vi säljer den här produkten som Annika sa, som heter Harvey då. Mm. Mm, och det är ju en liten ordlek, men det förstår väl alla.
Det går hem även i Göteborg.
Ja. Ja, då. Ja, ja. Så när man öppnar upp den då, så i den så ligger det dels en flaska med näring. Mm. Dels är det några små korgar, så att det här locket som då har plats för 3 stycken hål, så stoppar man ner de korgarna där. Mm. Och i de korgarna så finns det då små pluggar som man stoppar i. Och med den här startpaketet som man köper, så är det då 3 stycken sallad och 3 stycken basilika. Så kan man välja någon utav dem och starta på. Och själv tycker jag väl att när man ska börja på med detta första gången, så välj salladen. Mm. Det går fort.
Man ser lite resultat direkt.
Ja, den kan man alltså börja skörda de första bladen av efter 3,5 vecka.
Då har jag genast en fråga nu. Mm. Får jag ta den?
Ja.
Det här med värmen då. För basilika tänker jag ju, om man nu ska ha den här lådan i köket hemma, så är det ju förhoppningsvis ganska varmt i ett vanligt kök. Men om jag nu skulle vilja ha det i mitt uterum, då tänker jag så här. Basilikan, ja absolut i köket, för att där är varmare. Men pak choien och det andra kanske i ett svalare, skulle det kunna funka?
Ja, det funkar absolut. Yeah. Och du är inne på en av problematikerna, kan vi säga. Och man kan säga, anledningen till att vi har både basilika och sallad i denna. En del kommer då till att placera den här i hög sommarvärme på fönsterbrädan.
Yeah.
Och då funkar inte salladen så bra.
Nej.
Den gror inte där, men basilikan, den jublar. Yeah. Och har vi då lite dåligt isolerade fönster, så det är lite kallt och man sår basilikan på vintertid, fungerar inte basilikan så bra.
Kan bli för svalt för lilla basilikan.
Ja då.
Ja, för jag brukar säga, sätt inte ut basilikan förrän man själv vill sova ute liksom, utan sovsäck.
Men alltså, det är ju fantastiskt. Alltså, just nu, vi har lämnat den tiden när vi har skördat det sista från kryddträdgården. Mm. Alltså, nu bor vi i Skåne, så att man kan skörda ganska så länge, långt in på. Men alltså, bara där liksom, fram på vinterkanten och kunna skörda sallad och basilika, så det låter nästan för bra för att vara sant.
De senaste åren har vi ju lärt oss att odla så lite på sensommaren också. Det är ju en stor trend också som vi märker av i trädgårdsbranschen. I den här, i Harvin, då kan man alltså få pinfärsk sallad och olika salladsorter tycker jag man ska ha. Och här har vi då den pak choien eller basilika i november, december, januari och februari. Och det är ju också tack vare att växtbelysning har ju blivit en sådan stor produkt nu. Så att alla vet det. Och nu börjar man ju till och med märka att vi använder växtbelysningen till palettblad. Det är ju en het växt, så att säga, palettblad.
Ja.
Så man börjar använda det inte bara till förodling, inte bara till Harvey, utan även för de vanliga krukväxterna.
Alltså så här, palettblad, alltså det, för jag är ju... Som
är blivit, du lite nördig på?
Ja, vi började det som ett litet projekt. Dottern kom hem i något sammanhang och satte upp en... Och sen började liksom att vi ska jaga tag alla, så att vi har en hel... Det finns ju hur många som helst. Är du själv samlare av palettblad eller?
Nej, men jag har haft några olika, lite olika färgställningar.
Okay.
Ja.
Men du är inne på växtljus. Är det ett måste att man behöver till den här? För vi pratar om den här lilla plastlådan som vi fyller med vatten, vi lägger i pluggarna och odlar i. Behövs det för att kunna få upp den här? Du har ju magnifik basilika och så här, sallad och lollorosa här inne. Och...
Palettblad skulle jag säga fungerar alldeles utmärkt. Uh-huh. Det har vi provat. Uh-huh. Ja. Och då kan det vara bra om man tar lite sticklingar. Uh-huh. De här pluggarna som vi har där. Uh-huh. Ja. Då tar man alltså och då finns det sådana pluggar som inte har något försått frö. Uh-huh. Ser man till att de blir lite blöta, och så tar man en blompinne och så petar man rakt igenom den. Och sen tar man en stickling, och det kan du fråga Annika om hur man ska ta sticklingarna. Uh-huh. Sen vill ju sticklingen kanske inte ha massor utav ljus, pangbom direkt med konstljus, utan ge den lite värme istället. Så den gärna lite undervärme. Mm. Och efter 3-4 veckor så har den bildat lite rötter. då kan man sätta ner den i Harvin. Och så badar den med fötterna i den här vatten- och näringslösningen. Och då kommer du till att se en alldeles magisk, otroligt kraftigt växande palettblad.
Men behöver jag till den här Harvin, kommer jag behöva en liten växtbelysning ovan till detta som lök på laxen?
Absolut. Vi befinner oss alltså... Vi är ju närmare Alaska än Madrid, om man säger så.
Jo, ofasen.
Ja, vi befinner oss väldigt, väldigt långt norrut. Ja. Så att vi har ju de där sommarmånaderna när vi har riktigt, riktigt mycket ljus. Alltså halva maj, juni, juli och sen halva augusti, för då är det lite blad som skuggar och lite sådär. Det är då vi kan egentligen köra en sån här Harvey i ett bra fönster inomhus eller på i ett uterum.
Utan extra växtljus och så.
Ja, ja. Resten utav året absolut nödvändigt med växtljuset.
Men vad behöver man alltså för den lilla, alltså man tänker sig att vi har den här lilla Harvin som du har med det här. Behövs det någon jätterigg med lampor eller vad krävs idag? För jag har inte sett själv vad som finns på marknaden.
Ja, vi har ju då ett litet presentkit. Mm. Och det är den här som heter Harvey 3. Mm. Och till den, du ser här när jag håller upp den, så är det till och med ett litet bärhandtag i den.
Ja, just det. Ja,
den innehåller då den här lådan som jag pratade om.
Ja,
med det innehållet. Sen innehåller den en LED-belysning. Mm. Som är fullt tillräcklig för detta. Och sen för att man ska kunna hänga upp den LED-belysningen. Mm. Så är det med en sugproppshängare. Mm. Så att man tar såna här sugproppar och så trycker man fast dem på fönstret. Mm. Och sen hänger man LED-belysningen i kedjor.
Så det krävs inte egentligen så mycket mer än så för det du har med det här inne i studion så att säga?
Nej då. Det här gör man hur lätt som helst med den här presentförpackningen.
Mm. Har jag nästa fråga?
Ja.
Får jag lov? Jo, det här med ljuset då. Jag gissar att det finns någon maxtid för hur länge ljuset ska vara på per dygn. Så är det väl?
Ja.
Ja. Vad är det ungefär?
16 timmar.
Ja.
Ja. Och just den här pakojen som du ställde frågor om, då sa jag att den inte funkar att odla på den svenska sommaren. Mm. Och det är just för att det här är en sån kortdygnsväxt.
Mm. Så den mår bäst av att ha lite lagom med
ljus? Ja, inte mer än 16 timmar. Alltså 14-15 timmar på en pakoj. Mm. Och sen kan inte till växten det godogöra sig mer än alltså kanske en 16, 17, 18 timmar. Mm. Resten är eldar man för kråkorna.
Men kan de inte bli solbrända också? Jag minns från längre tillbaka i tiden när jag jobbade på en plantskola där vi drev upp väldigt mycket plantor, tomatplantorna. När vi glömde stänga växthusbelysningen på natten så blev de lite solbrända.
Ja.
Är det för att det var en mer potent belysning eller är det viktigt? Ska man sätta timer på den kanske?
Jag tycker man ska ha en timer. Ja. Och den salladen som jag har här som heter Lolo Rosa, då hör vi ju det liksom att rosa, att den är lite röd.
Mm.
Har jag mycket belysning på denna och belysningen nära, då får jag de här röda bladen. Och det får jag ju framförallt också ute när man odlar den här sommar. Alltså, så är Lolo Rosa, den är verkligen röd. Är det någon som slövar lite med detta, har belysningen lite för högt till exempel, då blir den inte så här lite rödstickig.
Nej.
Och palettbladen kan jag säga, de reagerar mycket, mycket på det där.
Så då får man inte den här snygga marmoreringen som kan vara i dem. Nej, jag bara vet inte.
Men det här är ju ett litet grundpaket med tre stycken, men är det detta, finns det större sådana här lådor du har, Ulf, som ni sa det för? Eller?
Ja då, vi har ju alltså, en har vi tre med tre stycken hål i, och sen har vi och det är 4 liter vatten i den med näring.
Mm.
Och i den andra som heter Harvey 6 då, där är det 9 liter vatten och där är det då 6 stycken hål. Men den är alltså ganska stor och klumpig. Det är väl inte precis något som man kanske ställer i köksfönstret, utan det brukar jag säga, den passar bättre i ett utrangerat pannrum eller i en tvättstuga eller kanske i en källare till och med. Salladen fungerar ju till exempel alldeles utmärkt i en källare.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Men vad är bakgrunden till hela det här liksom sättet att odla och den här, alltså bara lite kort, Ulf, liksom, om hur den här idén har följts? För det låter ju verkligen som någonting som 2000-talet vi ska kunna odla lite var till mans, var vi än befinner oss.
Det är verkligen inte nytt detta. Om man säger, all sallad som vi köper i butiken idag är ju i princip hydroponiskt odlad. Alla tomater som de odlar i de här stora tälten nere i
Holland
i Spanien också. Det är också hydroponik som det handlar om. De kan ju ha alltså en liten torv, ett litet torvblock eller rockwool, men sen hänger rötterna ner i detta. Så det är ingen ny teknik på några sätt och vis. Och de som har utvecklat den här tekniken mest, kan ni gissa vilka det är? Follow the money, säger jag.
Amerikas förenta stater.
Ja, det är det. Ja. Och vad har de odlat i USA?
Som majs.
Ja, något som är ännu mer lönsamt att odla. Som är till exempel godkänt i Kentucky nu.
Ja, tobak.
Marijuana.
Marijuana?
Ja. Så det är hela den industrin, kan vi säga.
För rock'n'roll-tobak, kan vi säga.
Ja, det kan vi säga. Ja.
Ja. Så det är way off.
Det är de som har sett till så att utvecklingen utav detta har skett.
Ja. Ja, men det är som alltid, att det är de där sidoindustrierna som leder på något vis. Ja.
Tillbaka till källan då. Jag såg ett program om Londons gamla skyddsrum, långt under London, där de odlade då hydroponiskt och med belysning. Ja. Så jag skulle, om jag nu hade haft en källa, då skulle jag kunna sätta det i källan och odla där ju.
Oh ja, det kan man göra. Och man kan ju till och med koppla ihop, alltså... Följer man några sådana här Facebookgrupper så kan man lätt koppla ihop två stycken eller flera stycken hard. Så att man bara har en som man fyller på vatten i och lite sånt där. Och det är de som har satt nivåreglerar och allt möjligt sånt där på det. Det finns ju ingen måtta, ni vet, när nördarna sätter igång.
Nej, och det, alltså när man tittar på det så här så ser det ju inte så nördigt ut, det ser ganska enkelt ut. Så man behöver nog inte vara nörd, hoppas jag, för det kommer jag nog inte att bli, utan jag kommer vilja ha sallad och inte utveckla någon produkt. Men jag borde ju kunna klara av det här utan problem. Så, och vad skönt.
Men ska du lägga salladsbladet på mackan varje dag, då ska du ha den nära. Då ska man inte behöva ha springa ner i en källare.
Nej. Men vet du vad jag tänkte då? Då tänkte jag liksom, i den här lådan, för där... om man nu hade haft ett sånt här som man kunde bräs så, alltså typ...
Microgreens eller microleaf som
de heter. Ja, precis. Hade inte det varit något i källaren? För då går man ner och skördar allt på en gång och så stoppar man det i en stor salladskål.
Ja, du ska veta hur rätt du frågar här. Vi har faktiskt tittat på just den här produkten som vi ser här. Att detta locket inte skulle vara trehålig, utan det skulle ligga ett litet nät.
Ja.
Och sen på det nätet så skulle man behöva ha någon form av papper. Så att, och sen skulle man så fröna precis rakt därpå.
Ja.
Sen växer då fröna ner genom nätet, ner i vattnet. Ja. Och så växer ju, om man säger, bladgrodden upp där. Och så kan man skörda den där.
Mm.
Ja, det har vi provat, så vi har haft fram med sådana 3D-utskrifter och provat det med. Men vi har väl kommit fram till att det är ingen produkt vi kommer till att satsa på ändå. För att den här är ju då skapad för att ha 4 liter vatten.
Mm.
Och de där små microgreens, de behöver ju alltså, en centimeter vatten behöver de eller något sånt där. Mm. Så där har vi ju i en ny produkt, kan man säga, som är... Ja, en form av hydroponik kommer det också att vara, så att man kan odla de här småbladen.
Du nämnde också att alla mår kanske inte bra av så mycket vatten, alltså alla växter. Vilka är det som lämpar sig bäst? Alltså, är det några som absolut inte går att tänka sig att odla med hydroponisk odling?
Kaktusar kanske?
Kaktusar, ja men
det har vi inte provat.
Nej, det verkar helt onödigt, tycker jag.
Ja, men däremot så är ju timjan har jag provat. Och den brukar ju ha det torrt och eländigt när den växer.
Ja.
Men den fungerar faktiskt i en sån här hydroponik. Ja. Rosmarin har jag inte lyckats med.
Reglerar de rötterna själv? Det får man alltså jag tänker också timjan torrt.
Ja.
Men är det så att du skulle kunna se skillnad? Om vi nu lyfter på locket, kan man se skillnad då på en timjan och långt ner den skickar sina rötter? Eller ser det ungefär likvärdigt ut oavsett om det är en Lollorosso eller det är en timjan?
Nej, de är ganska olika. Om man säger, rötterna är nästan lika olika på växterna som bladen är.
Mm.
Och Jag har ju hållit på med lite speciellt Törnrosas kjortel till exempel. Fantastiskt skojig och väldigt, verkligen en utmaning i en sån här väldigt små tunna rötter.
Ja.
Medan jag ska lyfta lite här så ser ni. Ni ser ju till exempel på den här paketjoggen.
Ja, det är jätteolika.
Ja,
wow.
Det är en riktigt stor... den skulle jag inte, den pluggen skulle jag inte kunna lyfta upp nu.
Nej, för den här pluggen är ju bara några centimeter stor. Och sen så är ju rötterna då på pak choyen, de är ju stor som en knytnäve lite till. Och de andra salladerna är ju betydligt mindre. Ja. Intressant.
Ja. Men man får ju det här grundkittet som du berättade. Alltså den här produkten har vi tre som du har med det här i studion. Men kan man köpa olika färdiga pluggar? Eller vad, alltså, hur funkar det själva det? Alltså när man tar det vidare förbi den här lilla uppstartskittet, Ulf?
Ja då. Startpaketet var då alltså tre stycken Lola Rosa-sallad och vanlig sån genovese-basilika. Sen har vi ett antal pluggar som man kan köpa. Så man kan köpa ny sallad och man kan köpa persilja, man kan köpa koriander och sånt. Som är i såna
pak choy?
Här, ja, som är i sådana försådda pluggar. Men vi kommer till att egentligen ta bort de försådda pluggarna. Och satsa mer på de här osådda pluggarna så att man så själv istället. Mm. Vi tycker att det är lite skojigare egentligen.
Och då kan man ta fram den gamla växtkatalogen också, som vi börjar med växtbibeln, eller frökatalogen.
Ja, det kan man göra. Och de som köper den här, jag brukar fråga, har du någon liten låda hemma med lite fröer och sånt som har blivit över? Ja, säger nästan allihopa då. Och så är det klart att man ska använda dem.
Ja.
Och då kommer man till upptäcka det att sallad, den är lite kitslig den där, att den ska sås på lite speciella sätt och salladen ska inte vara för gammal heller, för då gror den betydligt sämre, medan tomater och gurka och såna här är ju och kål också är ju fantastiskt, det gör ju ingenting för den är 3-4 år gammal alltså.
Men har du provat med tomat och gurka i en Harvey?
Ja då, det har jag gjort.
Hur gick det för gurkan?
Gurkan får ju, där pratar vi ju alltså, jag har ju inte sett någon som har så stort rotsystem som gurkan har. För den, och då var det...
Fyllde lådan eller?
Den fyllde nästan lådan, ja. Det gjorde den, ja. Det gäller ju att vattna den ordentligt, för den dricker ju precis som den gör när den är planterad i jord, så dricker den ju 2 eller 3 gånger så mycket som tomaterna.
Ja.
Så att där får man fylla på mycket, och då hade jag ju i en plugg där det var 2 stycken plantor i.
2 gurkplantor och en sån liten
i
plugg.
I en enda plugg. Ha. Och i de andra pluggarna där satte jag bara sån silvertejp över. Ja. För jag insåg att det här blir tillräckligt mycket att ha i. Och så ledde jag iväg dem åt varsitt håll i faktiskt lunchrummet på Nelson. Mm. Och de, ja, tar man ett sånt där, ett sånt skott och toppar de här sidoskotten lite efter 2 blad brukar jag säga. Så leder man iväg den där, så de var ju 4-5 meter båda de här 2.
Ah.
Och det blev ju mycket gurka på det där.
Alltså såna, pratar vi sådana stora, långa, inte några små pick?
Nej då, då pratar... Då,
rejäla pjäser alltså.
Ja då.
Oh,
ja. Nej då, alltså riktiga växthusgurka.
Smaken då, Ulf?
30 centimeter långa. Ja...
Himmelsk.
Den godaste tomaten är ju den tomaten som växer utomhus,
ja,
mot en södervägg.
Ja, så är det såklart.
Har man ett växthus som har väldigt, väldigt mycket sol och värme så kan det väl bli goda tomater där.
Mm.
Har man då som jag ett växthus där det har vuxit upp lite för mycket träd runt omkring det, så det är lite skuggigt, så blir det inte så goda tomater där. Och det här har jag provat på min fru, för jag tänkte att jag är ju part i målen, jag vet ju vad jag har tagit den ena tomaten. Då har jag liksom, nu får du blunda, prova den och prova den. Och det är helt oslagbart. Alltså de här utomhusodlade, det är det som smakar bäst. Ja. Så att, och det är väl solen.
Såklart. Men de här, alltså, att man ska odla de här pluggarna själv och kitta upp dem, då får man alltså den här som en liten, som här som man slår på lite vatten i. Hur funkar de? Alltså om man ska göra det här själv. Titta här och så förbered den. Ja, där ser vi ju.
Ja, här har jag då en liten förpackning med 6 stycken pluggar i. Ja, och de här är osådda, dessa pluggarna. Och tar man då av detta locket så kan man vända det upp och ner. Så har du skaffat dig ett litet minidrivhus egentligen. Ja. häller vatten i botten på den här, och de här pluggarna, de är så pass de är då tillverkade av kokos, torv, och sen så är det lite näring och sen är det lite jäsmedel i dem. Mm. Så de är ungefär som en tvättsvamp inuti. Mm. Och där inne finns det då mycket. Du kommer ihåg vad rötterna vill ha, mer än vatten och näring.
Mm, lite syre.
Jajamensan. Mm. Så det finns mycket luft inne i de här. Och så där växer det ju väldigt bra. Och jag gör ju egentligen alltid så att jag driver upp, jag förodlar egentligen till en Harvey. Ja.
Så du har dem i den lilla lådan, den lilla plastlådan som pluggarna är i ett tag tills de har börjat gro, och sen puttar du ner dem i haven.
Just det.
Ja? Ja. Varför gör du så? Varför sår man inte direkt i haven? För att det blir för blött, eller?
Det är lite svårare. Det blir, miljön blir ju lite knepigare, så att säga. Mm. Det är svårt att hålla fukten, kanske. Mm. Står de i ett fönster så kan de då bli utsatta för under delar av dagen lite för mycket värme. Mm. Och då avdunstar de lite mycket, blir det kanske lite torrt för fröna då. Mm. Står de väldigt kallt och mörkt så kanske det blir lite för fuktigt för dem. Så det gror bättre, om man säger, i den här lilla plastbehållaren. Så i konsumentkontaktsfrågorna som jag brukar svara på, så så brukar jag absolut rekommendera detta. Mm. Ja. Och så får man ju några över. Låt oss säga att man har kört igång 6 stycken basilika här. Mm. Så använder man 3 basilika i Harvin. De andra 3 basilikerna, ja, men sätt dem i jord då.
Klocka in dem,
Så, det låter som att du har slutat att köpa de här små färdigodlade små basilikerna i livsmedelsbutiken, utan du har din egen.
Ja, det har jag verkligen gjort. Köper jag någon sån krydda i en livsmedelsbutik, så gör jag det för att jag ska ta en stickling i så fall.
Okay.
För det är lite skoj också att ta stickningar.
Men vad är det mest udda du har sett odlats i en Harvey, alltså nu när ni har haft ute produkten några år?
Ja, vad kan det vara? Det är, alltså Törnrosas kjortel som jag själv odlade, det är ganska, den är ganska udda. Mm. Sen är det ju många som håller på att odla chili och tomater och gurka och begin och sånt här. Och
chili går bra också i den här.
Ja då, det gör det. Med tiden så råkar man ju trots allt ut för ett uppbindningsproblem med de här. Så det är det som är lite utav problematiken. Mm. Men vi kommer ju med ett gäng tomater. En tomat som heter Twiggy. Mm. En liten småvuxen tomat då, som ska passa i en sån här.
En benig typ liksom, som Twiggy alltså.
Ja, precis. Mm.
Men det blir tomater på henne.
Det, ja då, en gul och en röd.
Ja. Mm. Men inte på samma planta.
Nej. Det hade varit skoj.
Ja, det hade väl varit.
Kan man misslyckas med det här? Vad är felet folk gör? Alltså jag tänker, vad är trampminerna här, Ulf, man ska ge sig in i Harvey-världen?
Ja, det är nog naturligtvis misslyckas folk. De har otur med sina pluggar, att det kanske inte gror eller något. Mm. Det här som jag beskrev förut, att solen tittar in då lite för kraftigt vid något tillfälle. Och då kan det vara så att ett litet frö som har börjat gro, som har fått en liten grodd på sig, och sen torkar den lilla grodden in. Då är det ju...
Då är det kört,
ja. Mm. Ja. Så det kan ju hitta...
Är det vanligast att du hör när folk så här misslyckas?
Ja, det är nog det. De säger nog att det inte gror. Mm. Det är det. Och nu på hösten så har det också varit då blir folk väldigt oroliga för att i augusti månad, ni vet, med så kan det komma lite mögel och lite sånt här. Att det börjar växa lite på de här pluggarna. Mm. De här är alltså ett organiskt material, så naturligtvis vill alltså mögel bryta ner det.
Alla vill vara där,
ja. Mm. Ja.
Men det är ungefär där, alltså det där misslyckas, som folk inte liksom får till det riktigt.
Ja,
det där ligger.
Ja, det är det. Och där en del tror ju då liksom att nu är det mögel på det här, måste jag kasta allt detta, är det här farligt? Då skulle de bara veta vad som händer ute i jorden ungefär.
Det vet vi alla, att det är nästan bara positivt det som händer om allt möjligt i jorden.
Ja.
Ju mer dess bättre av allt möjligt. Mm.
Så det här är framtiden alltså någonstans. Och vi hade årets julklapp som Hui Research lanserade.
Skulle det inte kunna vara något?
Stormkök. Jag känner att det här känns ju mer som en framtidsgrej.
För trädgårdsnördar är ju detta. Oh, alltså man behöver inte ens vara nörd för detta.
Nej då.
Man kan ju
vilken fin gå bort present detta är. Ja. Alltså.
det är det. Yeah. Och det har jag praktiserat vid några tillfällen faktiskt.
Har du gjort det?
Ja, det har jag gjort. Det. Mm. Och då har jag haft några extra pluggar odlade, för det tycker jag inte de ska behöva vänta på att så de här. Utan då har jag haft lite sådana här små pluggar med mig.
Ja, det är mycket roligare än den här vinflaskan och chokladkartongen. Ja. Alla dagar i veckan. Herregud. Alltså. Det låter ju oerhört enkelt med prislappen på en Harvia som man nu ska dra igång här, Ulf. Ska vi säga, give and take vad det ligger ute i handen.
Ja, den här kompletta paketet som du ser här, som jag har då, alltså med boxen, med belysningen och med den där sugproppen så att man kan hänga upp det.
Och några baspluggar.
Ja, då, det ligger ju alltid i. Så det är ju liksom, på 10 minuter kan vem som helst komma igång med detta och vara igång med odlingen. Ja. Ja. Den ligger på under 1000-lappen. Ja. Det är lite olika. Det finns ju de som till och med tar under 900.
Ja. Så att det är där någonstans liksom för att kunna faktiskt ha tillgång till lite basilika, palettblad, ta en rosa körtel.
Det blir du som har palettblad. Ja.
Alltså, skulle du kunna tänka dig, Annika? Du är ju,
alltså,
du,
ja, jag skulle, alltså, just för basilika och sånt som man då får köpa. Annars.
För du har ju gett in i kryddträdgårdsträsket här nu sista året.
Ja, det börjar bli lite mer utav det. Mm. Så att, jag skulle nog kunna tänka mig...
Odla en pumpa kanske?
Inte pumpa i den. Jag ska aldrig mer odla pumpa. Det blir ju så kopiöst mycket. Alltså, jag har inte berättat för dig. Det blev ju en sån rymmare som jag inte upptäckte för sent.
Ja, det var
en
som och sen precis. Tog den in sig till bambun, eller?
Ja, och den växte vidare. Och den blev alltså ännu större. Jag vägde den inte, för jag orkade faktiskt inte. Jag fick upp den på säkerkärnan, men jag tänkte jag ger upp. Jag ska inte upp den på vågen. Mm. Det var alltså... Nej. Och sen så till ingen nytta på något sätt, bara för att banka ner dig.
Ja.
Alltså, nej, det var ju dumt.
Ja. Ja, jag kommer igen som bumerangen, det är ju en sak som är säker. Du, när glänser den, Annika?
Oh ja.
När glänser den?
Ja, alltså vissa saker glänser ju nästan alltid. Ja. Och nu så går jag ju då och tittar i trädgården efter sånt som jag tycker glänser nu. Och det är ju svällande knopp. Alltså snacka om att vara nörd kanske, men det kan man få lov att vara. Så jag går och tittar på knoppar. Om du tänker, så har vi pratat någon gång om körsbärskornell.
En av dina favoriter.
Ja, och en del olvon. Mm. De kan ju till och med blomma nu. Mm. Och så. Så att, men det finns en som slår allt, tycker jag, i skönhet av olvonen. Och det är ett gaffelolvon.
Okej.
Alltså, den går upp i zon 4, så det kan ju alla glädja sig åt. Men den trivs bäst i sur jord, alltså pH-mässigt sur jord då. Och så får den väldigt, tycker jag, intressanta blomställningar. Jag tänkte välvda vita blommor som vissa är liksom rila i mitten och så är det större blommor utomkring, så det ser ut som lite som brysselspets. Alltså, visst låter det vackert?
Det låter...
Och så kommer de ganska tidigt på våren, ibland innan bladen eller samtidigt med bladen. Och när bladen slår ut på detta gaffelolvon, då är det kopparfärgat.
Och innan
det, alltså, ja, det är en sån... Vi säljer inte så många sådana och jag kan inte riktigt förstå varför, för vi säljer ju en hel rhododendron. Så att man borde, har man rhododendron borde man kunna ha den här. Nu blir det en buske som är sådär en 2-3 meter. Och sen så det här med surheten i jorden då. Och inte nog med att de är så snygga på våren, för sen blir de fantastiskt vackra på hösten också. De har de mest välformade stora blad som ett olvon bara kan ha. Och så slår de om i sån röd purpurfärg på hösten. Det kan inte bli.
Ja, Ulf, alltså, har du olvon hemma i trädgården också, eller?
Nej, men jag har haft på listan, så att säga. Men till slut så tar ju platserna slut i en trädgård. Ja.
Och du pratade ju här om att prata innan vi drog igång podden, att ni funderar på att flytta till storstan från Tingsryd där du bor idag. Hur kommer det gå, alltså, utan en jätteträdgård, Ulf?
Ja, det måste gå. Det får vara mindre och exklusivare utav det som...
Och så ett par Harvey inne i huset.
Ja, för det ska ni... Ibland så har man varit lite stor på sig och kört lite för mycket utav det och planterat för tätt och haft för många sorter i en rabatt och sånt där. Det är,
ja, men alla du är lite där, samlare.
Ja, det är, ja, de där misstagen måste man göra för att lära sig. Va? Och det är bara, det var skoj.
Vad hittar vi på middagsbordet nu, Annika Schelin?
Ja, alltså nu hittar vi absolut juldekorationer.
Okej, okay. Ja. Men det kan man ju inte äta.
Jo,
har du alltså ätbara juldekorationer?
Jo, man kan absolut äta juldekorationer. Men, alltså, låt oss säga nu att vi börjar, men nu ska det bli jul. Och min jul är ju som sagt var röd. Den är inte grå, den är inte någonting annat, den är röd. Vilket är lite omodernt, men icke desto mindre så blir det så hemma hos mig. Och då så skulle jag ju, för att maffa till det här röda då så att det blir riktigt juligt, så skulle jag nog köpa någonting som var väldigt exklusivt. Och ha liksom kanske bara lite av som röd amaryllis. Ja. Det finns ju både på lök för den som vill återvinna och använda igen. Men det finns även som snitt. Och för att röda ska bli ännu vackrare på bordet så hade jag larmat på med mycket grönt. Och bara för att kunna äta någonting så hade jag använt grönkål. Det hade jag däremot inte tagit in så där väldigt lång stund innan, för det kan bli lite speciell doft om man låter det ligga länge, utan den dekorationen den gör du
den hade blivit långvarig hemma hos mig, kanske den hade åkt ner i någon sallad eller också hade blivit långkål av den direkt.
Ja, men det kan, alltså, nej, inte direkt, utan då kan du ta och göra långkål sen på natten när gästerna har gått hem.
För det luktar inte hallon och maräng, jag vet. Alltså, den här farsan, han gjorde den stora koken back in the days, liksom med den stora grönkålskokningen. Han fick ha en liten kokplatta ute i carporten och stå och koka.
Men du ska inte koka, du ska ha den på bordet några timmar där.
Guldsprayad kanske?
Nej, det, alltså faktiskt inte, för jag hade velat använda grönkålen.
Okay.
Så att då sprayar jag ju inte den med guld eller om någon skulle vilja äta utav den. Det har jag väl berättat en gång när jag lade sån konstsnö på nyårsdekoration. Alltså i mitten på bordet som var alldeles vitt så hade jag konstsnö. Det var verkligen inget lyckat koncept. För var det någon som nös så låg ju konstsnön i maten. Alltså det var bra dumt. Så vi skiter i gulligt åt det.
Ja,
utan rött och grönt. Och vill man nu inte ha grönkål då finns det ju massor med olika sorters gröna nyanser i mossa och lingonris
såklart,
och
allt såklart möjligt.
Så det kan man rigga till i alla fall. Men rött och då var amaryllisen lite kostsammare kanske. Då kan man ju larma på med mer rött och återanvända sina gamla julgranskulor som man nu har kasserat för de grå och gröna och svarta
grönskulorna.
Så. Men så vad har jag gjort.
Då blev det jul i år också.
Kan du tänka?
Ja, så här är vi bara veckorna bort när vi släpper den här podden. Och nu ska vi gå i det lite grann och odla i våran Harvey.
Ja. Men vi ska inte gå i det. Det finns massor att göra. Ja. Frökatalogerna kommer och vi kan börja planera för nästa år och så. Alltså det är ju en jätterolig tid, trots att det är mörkt.
Ja. Och sen när vi är här framme i februari, då sitter vi kanske här igen och podderoddar lite grann.
Vi
hoppas det.
Ja. Jag ska inte gå i pension ännu, så att, vi hoppas på det.
Ja, vi gör det. Och Ulf Fransson från Nelson Garden, alltså årets julklapp, satsar vi på här nästa år. En liten Harvey.
Låter trevligt.
Ja, stort tack för att du tog dig hela vägen från Tingsryd till downtown Malmö.
Det är alltid ett nöje att komma till Malmö.
Trädgårdssnack.